Hej och välkommen till ddagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson.
We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun.
Avsnitt 6. Planering och träning. Med både Montgomery och Eisenhower på plats på sina nya positioner som chefer över landstidskrafterna och överbefälhavare var de personella frågorna på den högsta nivån klara, och den 13 februari 1944 tog då Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, SHIF, formellt över från Cossackstaben. Eisenhower hade ju dessutom tagit med sig stora delar av sin egen stab från Medelhavet, och därmed fick den hittillsvarande stabschefen Frederick Morgan kliva av den nu lika avvecklade kossakrollen. Stabschef för SHIF blev, som jag tror jag nämnt i tidigare avsnitt, generallöjtnanten Walter Bedell Smith med smeknamnet Beetle. Smith var i alla perspektiv och inom alla områden Eisenhowers totala motsats. Där Ike var social var han inbunden. Där Ike smittade alla med sitt leende fanns det vissa som hävdade att Beetle Smith aldrig någonsin lett. Där Eisenhower pratade långsamt och eftertänksamt pratade Smith aggressivt och oftast kryddat med både kraftuttryck och svordomar. Han var kort sagt en perfekt stabschef. Jag bör tillägga i det här sammanhanget att Beetle Smith var utomordentligt kompetent i den här rollen och är ytterligare ett exempel på alla de okända generalerna som konkret påverkade krigsförloppet. Det var Beetle Smith som var ansvarig för att arméerna, flottorna och flygvapnen var förberedda till D-dagen. Till sin hjälp hade han förvisso tusentals personer i SHIF och ute i arméerna, men det var han och Eisenhower som hade ansvaret. Militära operationer är ju inga demokratiska organisationer, så det behövdes en stabschef med de skarpa nypor Smith hade. Med beslutet att skjuta fram invasionen en månad från maj till juni och lägga till de nya anfallsstränderna hade de allierade fått det båt- och fartygstonnage som behövdes. De hade även de trupper som behövdes på plats eller snart på plats i Storbritannien. Därmed började dagarna under våren 1944 handla om tre saker: planering, träning och logistik. Sedan de första amerikanska trupperna anlänt 1942 hade de och britterna tvingats kompromissa om såväl utrymme som sättet att leva i vardagen. För de unga jänkarna, där en förkrossande majoritet aldrig någonsin varit utomlands eller kanske inte ens utanför sin egen delstat, skulle livet i ett krigsdrabbat Storbritannien komma som en chock. Vana hemifrån med Coca-Cola, glass, tuggummi, cigaretter och kall öl fylldes vardagen med brysselkår, gröna ärtor, yllekläder, bobbypoliser och varmt öl. Stora ansträngningar gjordes för att akklimatisera jänkarna genom information och hårda regelverk, men också genom att väldigt många engelska familjer bjöd in soldater till deras hem för att lära känna varandra bättre. Alla amerikaner i uniform fick dessutom när de kom till Storbritannien en liten bok eller korrekt en pamflett, ett häfte, som hette Instructions for American Servicemen in Britain. I dagens värld känns texten på gränsen till löjlig, men från 1942 när den gjordes så gjorde den nytta, då det var få amerikaner som visste hur vare sig britterna var eller vilka sociala normer de levde efter. Texten i sin helhet kommer jag att publicera på min hemsida www.d-dagen.com. Men här är ett kort klipp från en journalfilm från 1943 som pedagogiskt försöker förklara vad en pub i England är för någonting.
Come on. Oh wait. Before we go in, let me tell you a little about an English pub. It's not like a saloon. It's more like a club. A club for men and women who haven't a great deal of money and who don't drink for the sake of drinking, but for the company. Now, these pubs are open for a couple of hours in the middle of the day and then again in the early evening. And men and women, after their day's work, and they work long and hard hours, come in for a bitter or mild. Oh, that's beer to you. And incidentally, the beer isn't cold in England. No, they don't like it cold, and they haven't any ice, see? So if you like beer, you better like it warm. What's that? Difference between bitter and mild? I don't know. One's bitter and one's mild. You better find out for yourself. Anyway, these same people have been coming into the same pub for many years, and their grandfathers and their great-grandfathers came in before. This particular pub, for instance, was founded about the time that our country was founded. So, well, come on, take a look.
Ett uttryck som fortfarande lever kvar, det var att engelsmännen ansåg att de amerikanska soldaterna var oversexed, overpaid and overhear. Till svar menade de amerikanska GIs att engelsmännen, de var å andra sidan undersexed, underpaid and under Eisenhower. Och visst fanns det en sanning i det engelsmännen sa, då amerikanerna hade mer pengar än vad engelsmännen hade. En amerikansk menig tjänade dubbelt så mycket som sin brittiska motsvarighet. Och i ett land där många brittiska män var i uniform, oftast på en annan plats än hemma vid, blev naturligtvis de amerikanska ersättarna med en mycket mer utåtriktad och chosefri attityd mycket populära. Både som tillfälliga pojkvänner och som äkta maka. 70 000 engelska kvinnor gifte sig under andra världskriget med amerikaner. De allra flesta i USA kallade den meniga amerikanska soldaten för GI. Ett slanguttryck som troligtvis kom ifrån uttrycket government issue, ungefär regeringens utrustning, som stod tryckt på de transportlådor och det material som skickades överallt i världen. Teckningar och beskrivningar om hur soldaterna hade brukar använda det här uttrycket GI för soldaterna. 1944, i slutet av kriget, antogs en lag i USA om generösa förmåner för de snart hemkommande soldaterna. Bland annat möjligheten att få läsa på högskolorna däröver, på college. Lagen hette ju egentligen The Servicemen Readjustments Act of 1944. Men ingen kallade den annat än GI Bill. Och den främst i USA så populära actionsdockan, G.I. Joe, fick ju sitt namn efter det här begreppet. Och 1945 höll Eisenhower ett tal som han sa bland annat: "The truly heroic figure of this war is G.I. Joe and his counterparts in the air, the navy and the merchant marines of every one of the United Nations." Britternas slangord för deras egna soldater, det var Tommies. Men det var ett uttryck som härstammar redan från 1800-talet och var vida spritt under båda världskrigen. De tyska soldaterna kallades av både amerikaner och britter för Jerrys. Britterna kallade också tyskarna för Hans, ett uttryck de använde från första världskriget. Och ibland Heini, kort för Heinrich, som var ett typiskt tyskt förnamn. Och när vi är inne på den här lilla avvikelsen på det här ämnet så passar jag på att kika snabbt på några andra militära slanguttryck som kommer från andra världskriget och användes då. Precis som överallt i den militära lingvistiken handlar det väldigt ofta om akronymer. Alltså att de första bokstaverna i orden bildar ett nytt ord. Det mest kända och troligtvis mest spridda slangordet för någonting som är dåligt men samtidigt är ett normalt läge var för amerikanerna SNAFU. Situation normal, all fucked up. Och i det här fallet är ju då fucked är ju ett svärord snarare än i en sexuell kontext. Ett annat då väldigt uttryck är nog FUBAR. Har du sett filmen Rädda meningen Ryan så minns du säkert att det här uttrycket var ett genomgående tema i samtalen soldaterna mellan i den lilla rangergruppen som skulle försöka hitta Private Ryan. FUBAR, det var akronymen för uttrycket Fucked Up Beyond All Recognition. Det var alltså ett kraftuttryck att situationen var rejält åt helvete den här gången. Några andra uttryck som du säkert känner igen och som härstammar från den här tiden från amerikanska armén och soldaterna, det är AWOL, Absence Without Official Leave, alltså bondpermis. Ett Dear John Letter, det är ett brev från flickvännen eller hustrun där hemma som meddelar att de ville bryta upp förhållandet, ofta på grund av att de hade träffat någon annan. I teorin kunde inte fruar, vilket oftast handlar om, begära skilsmässa från en soldat som tjänstgjorde utanför USA. Då lagen The Service Members Civil Relief Act från 1940 stadgar att en aktiv soldat i de allra flesta fall inte kunde vara föremål för den amerikanska civilrätten. De behövde till exempel inte tjänstgöra i juris eller riskera böter för i vissa fall. Och detta gäller även i det här Dear John-letterfallen. Orsaken är ju helt enkelt att en soldat som var beordrad till exempel till England eller Italien eller i Stilla havet hade ju inte möjligheten att komma hem och diskutera eller lägga fram sin sak om skilsmässa inför en domare eller domstol. Man använde uttrycket dog tags om de två ID-brickor soldaterna alltid bar runt halsen för identifikationens skull. Vid ett dödsfall så skulle den ena brickan vara kvar runt likets hals och den andra skulle lämnas in till gravmyndigheterna som alla förband hade. May West, det var ett slanguttryck för den flytväst som framförallt användes av amerikanska och brittiska flygplansbesättningar. Men även under D-dagen så hade infanteristerna i stormbåtarna, framförallt i de första vågorna, en så kallad May West flytväst. Den var ju uppblåsbar. Och uttrycket från May West kommer ju från den klassiska sexsymbol som då hette May West och som hade en klassisk så kallad timglasfigur. Det vill säga med en mycket smal midja och en, låt oss säga, inte riktigt lika smal överdel på kroppen. Alla vet ju vad en pinupflicka är för någonting. En affisch med ett foto eller teckning av en vacker kvinna, oftast i så kallad flirtigt kroppsuttryck. Och affischen var ju något som soldaterna ofta satte upp på insidan av deras arméskåp eller på väggarna. Och en äkta pinup-bild är ju inte en nakenbild, men uttrycket pin-up kommer ju från att sätta upp på engelska. To pin up en affisch. Men nu tillbaka till de amerikanska soldaterna i Storbritannien. Krigets skugga som de alla levde i ökade naturligtvis den sexuella spänningen mellan brittiska unga kvinnor och de amerikanska soldaterna. Alla visste att många av soldaterna dessutom inte skulle komma tillbaka i livet när väl D-dagen hade startat. Så det gällde att ta vara på den korta tid de hade under våren 1944. Ett annat sånt problem var ju att USA tog med sig en rasism som engelsmännen i grunden inte hade vid den här tiden. Den amerikanska försvarsmakten var ju totalt segregerad. Och när 100 000 svarta soldater kom till ett land med cirka 7 000 färgade britter så blev det problem. Men inte för engelsmännen utan framförallt för amerikanerna själva. Det var många vita amerikaner soldater som reagerade när deras färgade landsmän umgicks med brittiska kvinnor. Något som de brittiska soldaterna inte reagerade på lika mycket. Och troligtvis är det väl så att de brittiska männen och deras yngre soldater var mer bekymrade över att amerikanerna så att säga stal deras kvinnor överhuvudtaget, oaktat hudfärg. De ledande amerikanska befälen, inklusive Eisenhower, var emot den här segregationen. Just då var de nog mer av praktiska skäl emot än principiella. Men de anser sig dock inte ha tiden eller möjligheten att göra annat än att försöka hantera problemet så gott som möjligt. Men både Patton och Eisenhower skriver på varsitt håll i sina böcker att det egentligen inte finns någon anledning att ha en segregerad armé. Och redan 1948 skrev president Truman under Executive Order 9981 som formellt upphävde segregationen inom landets väpnade grenar. Så på det sättet gick alltså de militära styrkorna före landet i sin helhet. Den mest drivande i den här frågan, det var chefen för Service of Supply, generalen John C. H. Lee. Han var chef över amerikanska underhållstjänsten i Europa. I den här journalfilmen där jag tog ett tidigare ljudklipp så berättar han och svarar han på frågan om vad han tycker om svarta soldater i armén.
And so we were wondering how the general felt about him and me. Sir.
America has promised the Negro real citizenship and a fair chance to make the best of himself. When the army needs Americans to fight for the country, it takes Negroes along with whites. Everyone's treated the same when it comes to dying. And so the army wouldn't be true to America if it didn't try to live up to the promises about an equal chance.
You mean that we have to get over our prejudices?
You don't get over a prejudice that easily. There's no use pretending we're different from what we are. But we can try to live up to our American promises. I'd go further and say, we can't do less and still feel ourselves patriots. We have promised to respect each other, all of us. That's one of the reasons that makes our world worth fighting for. But you're all together in this small country, with the same surroundings, the same amount of pay to spend, and the same sort of places to spend it. And we're all here as soldiers. Everything we do as American soldiers. Not Negroes and white men, rich or poor, but as American soldiers. It's not a bad time, is it, to learn to respect each other both ways.
Men kärleksliv, segregationen och kulturkrockan i all ära. För de allra flesta handlade dagarna om träning och återträning. Inte bara för de trupper som skulle delta under själva D-dagen, utan för alla andra också. Våren 1944 anlände ungefär 150 000 amerikanska soldater i månaden, som alla skulle bo någonstans och naturligtvis skulle få utrustning, få beväpning och så vidare för att kunna föra krig. Jag nämnde tidigare den amerikanska underhållstjänsten Service of Supply, som självklart förkortades till SOS. De hade i april 1944 staplat mer än 1 500 miljoner ton material i Storbritannien, och detta utöver vad engelsmännen hade tagit fram. Eisenhower beskriver i sin bok Korståg i Europa att vid tiden för invasionen var Storbritannien som en enda gigantisk flygbas, en verkstad, förråd och ett mobiliseringsläger. Det sades skämtsamt att det var bara de många spärrballongerna som hindrade ön från att sjunka. Alla militärer, och särskilt de med erfarenheter av strid, intygar att det är underhållet som avgör krigsutgången. Det finns det närmast otaliga exempel på när starkare mer har förlorat mot svagare just på brist på underhåll. Det är ju dessutom så att ska armén fungera, kunna utföra sina uppgifter, så räcker det inte med det man i första hand tänker: vapen, ammunition och mat. Soldaterna behöver väldigt mycket mer. De behöver färskt vatten att dricka. Man behöver vatten för att kunna tvätta sig för att minska risken för sjukdomarna. Man måste ha möjligheten att få och skicka brev till anhöriga. Det behövs rengöringsmedel och vapenfett för gevären. Nya larmband till stridsvagnarna. Och för att inte tala om de oerhörda mängder bensin och diesel som behövdes för att driva både stridsvagnar såväl som lastbilar och alla andra fordon och fartyg. Operation Bolero, det var kodordet för denna uppbyggnad av troligen världshistoriens största militärbas. Det fanns dagarna före invasionen nog inte en enda väg eller ett fält i södra England som inte var fullpackat av fordon och reservmaterial. Den 6 juni 1944 bestod den styrka Eisenhower hade till sitt förfogande av 2 876 000 soldater, sjömän och flygare. För markoperationerna fanns det 39 divisioner, varav amerikanerna bidrog med 20, britterna 14, kanadensarna 3 och Frankrike och Polen med varsin. Av de 39 var 12 pansardivisioner och 3 luftburna divisioner. Till det här tillkom i de allierade arméerna många fristående bataljoner, regementen och brigader. Utöver de trupper som då fanns i Storbritannien fanns det ytterligare ungefär 40 divisioner i USA som skulle transporteras till England efter det att trupperna där skjutsats över kanalen, eller köras direkt till Frankrike beroende på den logistiska situationen efter det dagen. Engelsmännen, de hade i stort sett kommit upp till sitt tak och kunde troligtvis inte kunna producera fler divisioner än de 14 de satte in över det dagen. Under våren intensifierades träningen. Man drillades i kompani- och bataljonsövningar som successivt övergicks till övningar för divisionerna, för kårerna och de olika vapenslagen som skulle samordna sina insatser. Och det var ju inte bara arméerna som tränade, utan även flottan och de allt större flygvapnen behövde öva i att transporteras och verka i de stora formationer som skulle krävas under D-dagen. I grevskapet Devon, mittemellan Torquay och Plymouth, ligger den lilla byn Slapton. Den nämndes redan i domedagsboken, den folkbokföring William Erövraren lät göra år 1086. I slutet av 1943 byggde brittiska regeringen upp en omfattande träningsanläggning, då stranden Slapton Sand i många drag påminde om de kommande anfallsstränderna, och då särskilt Jutastranden, då den hade en smal strandremsa och en sjö precis bakom. De 3000 boende i Slapton evakuerades av både hemlighets- och säkerhetsskäl till andra platser i England. Här byggdes kopior av de tyska försvarsställningarna. och fann underrättelsetjänsterna några ändringar på de riktiga stränderna, gjorde samma förändringar även direkt på den falska. Här fanns de bunkrar, tjeckiska igelkottar, belgiska grindar och taggtråden i massor, precis som i Normandie. Här drillade stormtrupperna på olika sätt och i olika scenarier rensa bland hindren, krypa under och genom taggtråden och desarmera minfälten. Efter övningarna byggde ingenjörstrupperna upp strandförsvaret igen för nästa gängsövning. Många av de foton och filmsnuttar som sägs komma från D-dagen är i verkligheten tagna under de här övningarna vid Slapton Sands. En detalj som gör att man direkt kan se att det är från en övning och inte från den riktiga D-dagen är att dels att det inte existerar särskilt många filmer eller ens fotografier från D-dagen. Men det är också att man ser att de anfallande styrkorna oftast springer i land från landstigningsbåtarna och fortsätter sedan över stranden i samma hastighet. På D-dagen var det inga soldater som kunde springa annat än mycket, mycket korta distanser. De var alldeles för tungt lastade med utrustning och vapen och dessutom trötta och helt genomblöta efter en natt i den gropiga sjön utanför Normandie. Övningarna genomfördes naturligtvis inte bara vid Slapton Sands utan överallt i framförallt södra och mittersta England. De luftburna trupperna som visste att de skulle ha ett natthopp genomfördes den ena övningen under natten efter den andra. Ibland i form av fallskärmshopp, men oftast genom att de helt enkelt släpptes av ur lastbilar mitt i natten på landsbygden utan att få veta var de befann sig och med uppgiften att samlas i sina förband, orientera sig och sen utföra de stridsövningar de hade fått order om. Så medan stabspersonalen på olika nivåer planerade för den kommande invasionen utfördes allt mer komplicerade samövningar av de stridande enheterna. Övningarna blev allt mer realistiska, man använde sig av skarp ammunition under många av övningarna, allt för att få de stridsovana trupperna att vänja sig vid stridslarmet. Övningarna var inte bara realistiska utan också mycket, mycket farliga. Många skadades och flera till och med dödades under de här övningarna. Den 22 april 1944 inleddes Operation Tiger, en av de största övningarna vid Slapton Sands och vattnen däromkring. Under de första dagarna tränade flottan och kustbevakningen med att samlas, samordna och transportera sig från uppsamlingsområdena till vatten utanför Slapton. Och på kvällen den 26 tog så trupperna ombord på de olika båtarna som deltog i övningen. Fartygen gick sedan ut i Engelska kanalen innan de vände inåt land för att simulera landstigningen. Och på order från Eisenhower hade även skarpa artilleriskjutningar från fartygen beordrats inför de sista övningarna. Så den här dagen skulle landstigningarna föregås av en bombattack från bombstyrka U, den flotteskader som senare skulle ansvara för bombningen av Jutastranden. Men då flera fartyg var försenade till övningen på morgonen sköt den ansvariga amiralen för övningen, Don P. Moon, upp starttidpunkten, klockan K, en timme till klockan 8.30. Som planerat inleddes då en omfattande beskjutning av övningsstränderna och dess uppbyggda försvarsanläggningar. Tyvärr hade ordern om att skjuta upp starten en timme inte nått alla landstigningsfartyg. Och den andra vågen av fartyg hamnade därför mitt i fartygsartilleriets granater och det var många som både sårades och dödades av vårdarbeskjutningen. Än idag är siffrorna över antalet såra och döda mycket osäkra. Man gjorde mycket för att informationen inte skulle komma ut. Men olyckorna var inte över. Två dagar senare hade den tyskarna noterat att det hände saker uppe i den engelska kanalen. Och natten mot den 28 april skickade man därför ut 9 motortorpedbåtar. De tidigare nämnda Schnellbåtarna från Cherbourg. De här lyckades spåra upp konvoj T4. Som transporterade första specialingenjörsbrigaden, 8 stycken LST, Landing Ship Tanks, och eskorterade av 2 örlogsfartyg, varav ett av dem, en jagare, under vägen krockade med en LST och avvek för reparationer i hamn. Men konvojen färdades vidare i en rak linje med korvetten HMS Azela längst fram. För de mycket snabba och svårupptäckta torpedbåtarna var konvojen upplagd som på en skjutbana, eller som amerikanerna kallade, a turkey shoot. I det mycket korta men intensiva anfallet sänktes 2 stycken landing ship tanks och ytterligare 2 skadades mycket svårt. Ett av dem eventuellt av vårdarbeskjutning från det egna fartygen. 749 soldater och sjömän dödades i den här övningen. Många av dem frös ihjäl i det kalla kanalvattnet i mörkret. Problemet var då inte bara det faktum att tyskan hade lyckats döda så många och förstöra fartygen. Men man måste ju också här dölja sanningen om attacken. Så de olycksaliga själarna begravdes i kyrkogården i Brockwood med fejkade dödsdatum så att tyskarna inte skulle få veta att de hade anfallit ett genrep till den riktiga invasionen. Ett annat problem, det var att 10 av officerarna som hade dödats hade så kallat bigot-klartecken. De hade alltså information om vitala delar av invasionen. Under en tid var nervositeten mycket stor hos Scheif att de tyska båtarna hade lyckats plocka upp någon eller några av de här som kanske nu satt i ett tyskt fängelse och berättade vad de visste om invasionen. Men efter bland annat dykningarna på vraken kunde man konstatera att samtliga av de försvunna 10 officerarna hade dött. Flera åtgärder sattes in efter övningen. Bland dessa kan man nämna tajtare och gemensamma radiofrekvenser mellan alla större och mindre båtar i eskaden. Vidare börjar man öva in mer intensivt om hur man skulle använda flytvästarna och hur räddningsfartygen mycket, mycket bättre skulle kunna plocka upp människor som hade hamnat i havet. En annan förändring som skulle komma att få en stor effekt på framförallt Omaha-stranden, det var att man slutade använda sig av rökgranater då man ansåg att dessa minskade möjligheterna för de landstigna trupperna att orientera sig. I efterhand kan man konstatera att rök hade varit en fördel på Omaha-stranden då det skulle sedan visa sig att där man lyckades komma igenom det tyska försvaret var där rök hade bildats av att växtligheten på branterna i Normandie hade tagit eld. Olyckorna under Operation Tiger försvann däremot snabbt ur medvetandet då arbetet med invasionen fortsatte. Eisenhower publicerade i augusti 1944 en rapport över sårade och döda under D-dagen. Då inkluderades de döda från april. Och det var inte förrän på 80-talet som sanningen kom upp i dagen, även om händelserna redovisades i några av böckerna som utgavs direkt efter kriget. Bland annat i en bok av Harry C. Butcher som under kriget var Eisenhowers marinadjutant. Den 15 maj 1944 genomfördes en toppkonferens i St. Paul's skola med den brittiska kungen, drottningen och Winston Churchill närvarande. Över 150 generaler och amiraler var på plats. Och då fanns det naturligtvis en viss nervositet över att om tyskarna mot förmodan skulle få ner en flygbomb där och då skulle effekten för invasionen bli katastrofal. Det hade getts stränga order till den starka bevakningsstyrkan att när konferensen började skulle ingen, absolut ingen, få släppas in. Men precis innan man satte igång så hördes ett rejält buller vid en av dörrarna till aulan och en hög diskussion gav vid handen att det var general Patton som nu kom för sent och lyckades trots reglerna att komma in. Montgomery hade dessutom förbjudit rökning under den här konferensen. Han var en fanatisk antirökare. Men vid den här tiden var det naturligtvis svårare att genomföra än nu mer då de flesta faktiskt rökte på den tiden. Och när alla såg hur Churchill tände en av sina sedvanliga cigarrer samtidigt som han pratade med kungen, George den sjätte, som själv tände en cigarett. Och när Eisenhower, han var ju en kedjerökare av rang, också började röka tvingades Montgomery släppa på rökförbudet för alla närvarande. Eisenhower inledde konferensen och Churchill, som hela tiden varit mycket tveksam till en invasion, höll en avslutande appell till de närvarande där han bland annat sa att han grew harder for this. Under ledning av Montgomery, Ramsey och Leymerry redovisades invasionsplanen i detalj för alla ledande generaler och amiraler. I och med detta möte fastställdes också hur de sista veckorna inför D-dagen skulle hanteras i och med att trupperna skulle ju flyttas närmare de hamnar där deras landstigning och transportfartyg låg ankrade. Därmed började också övningarna avslutas. Trupperna fick successivt nya uniformer och nya vapen som behövde skjutas in och mer information om sina uppgifter som de skulle ha ombord på landstingens båtarna och på stränderna. De nya uniformerna var impregnerade mot gas av ett medel som både luktade illa och gjorde tyget mycket stelare än vad det varit från början, vilket naturligtvis skapade stor irritation hos alla soldater. De första vågorna stormsoldater fick dessutom en särskilt framtagen väst med fickor för ammunition och material. Trupperna som hade nu samlats i södra England hade ett väldigt gott självförtroende inför D-dagen. En orsak stod naturligtvis att hämta i det faktum att unga människor tror sig vara odödliga. En soldat hade beskrivit det som när han var på en konferens hade fått höra att 2 av 3 av de närvarande innan i salen skulle såras eller dödas under invasionen. Han hade då tittat på sin kamrat till höger om honom och till vänster om honom och tänkt att det var ju väldigt synd av de två. De högsta generalerna gjorde sitt yttersta för att sprida mod bland trupperna. Alla de högsta befälen med Eisenhower och framförallt Montgomery i spetsen reste runt bland förbanden och höll tal till de närvarande. Monty hade en tradition att han brukade beordra alla uppställda att samlas i ringar runt hans jeep där han hoppade upp på motorhuven och höll tal så att alla hörde honom. Det spreds en känsla av att till och med om Montgomery var så positiv så skulle det här äventyret nog gå ganska bra. I maj flyttade sålunda Eisenhower sitt framskjuta högkvarter från London ner till Portsmouth och Montgomery gjorde lika så med sin framskjutna stab för den 21:a armégruppen. I hela södra England hade alla privata transporter sedan en tid förbjudits och vägarna nu var nu fulla av militära transporter som aldrig verkade ta slut. Det var ganska ofattbart att det fanns en ordning i detta totala kaos. Efter de oändliga material- och fordonstransporterna var det förbandens tur att få order att bryta upp från sina läger eller från de byar där de i tält, nissenskjul eller om de haft tur, stugor och privathus hade bott så länge att det kändes som ett andra hem. Nu fick de ta farväl av sina brittiska värdar och eventuella flickvänner innan de marscherade eller kördes till de sista anhalterna före invasionen. Träningen inför D-dagen var slut. Du har lyssnat på avsnitt 6 i poddserien D-dagen.com av mig, Niklas Kristoffersson. Nästa avsnitt heter 7, attackplanen.
Les Français parlent aux Français.